Sveriges Radio.
Han bara, fast jag har skrivit 180 här, för det är liksom bättre för mig.
Ja, och så här låter det alltså när Catherine bara pågår och pågår och pågår off air. Men nu börjar vi sända programmet, Catherine.
Ja.
Är det någonting du pratar om som är intressant för lyssnarna att höra?
Alltså jag har ju varit i Albanien.
Du har varit i Albanien.
Jag har ju hittat mitt land.
Ja.
Alltså om man skulle välja ett land som man känner avspeglar ens personlighet,
ja,
så är Albanien mitt land.
Du sa att det var billigt där.
Ja, men också stökigt.
Billig och stökig, är det
ja,
du?
Ja, men stökigt på ett sätt som jag gillar.
Ja, okay.
Du vet, det är inte så tillrättalagt.
Nej.
Man är ute och promenerar längs med det turkosa havet. Det är så vackert. Och så ja, bara kommer man in i en vik. Ja, men då ligger en tjock tv-släng där.
Ja, såklart. Vad
en
skulle
död
den
hund
vara?
På stranden.
Ja.
Skitmycket plastflaskor. Så går man vidare och så... Är det vackert igen?
Ja, nej, men jag tycker hellre att vara en död hund på stranden än en nedgrävd i en trädgård.
Ja, eller att gå på en strand med 7000 parasol och lika många turister,
ja,
i någon form av högsäsong. Det står jag bara inte ut med.
Du klarar inte av det?
Nej. Man kan komma ut från en fiskrestaurang,
ja,
då står en åsna och bara äter ur en papperskorg.
Alltså,
då blir man ju glad.
Ja, det är väl klart att man blir glad, ja, av det.
Ja,
ja.
Vilket land liksom avspeglar din personlighet eller den du vill vara?
Ja, jag vet inte, det är väl Östtimor kanske som ligger närmast.
Mm.
Välkomna till Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
Och mig, Katrin Zimmerman.
Nu sen kommer från Albanien.
Mm.
Kul.
Han med Montenegro och Kroatien också.
Men det var inte nämnvärt.
Alltså inget är som Albanien.
Inget är som Albanien.
Nej, tänk, du vet, de som har landställen eller vanliga hus med mycket vitvaror i trädgården.
Ja, jag förstår.
Ha?
Det tar aldrig slut.
Nej.
Hur länge pågick det här innan jag kom in i studion?
Länge.
Det har pågått längre. Ja, men det är kul när någon är exalterad för någonting, eller
ja,
hur? Ja.
Det är inte ofta. Du har ändå ens känt mig några år. Har jag varit så här exalterad över någon resa någon gång?
Jag tror inte du har varit exalterad över någonting någon gång. Kanske när du liksom, när ni hittade Lush Life-dansen, men det var för att du började knyta an till dina barn igen antagligen.
Ja, och den är ju bara förknippad med skam nu. Så att...
det är bara skam nu, ja, efter poddfesten.
Verkligen.
Såg du att du klippte ut just bara den sekvensen och la upp på sociala medier?
Jag såg det. Jag såg också att vår dans fick liksom vara omslagsbilden för hela jävla poddfest i appen.
Just det, var snällt. Det var snällt.
De maxade ut, ja, förnedringen. Hur är det där?
Har du kopplat bort då den inrikespolitiska hjärnan?
Mm, det har jag, men jag har kopplat på den så fort jag kom hem.
Jaså?
Mm.
Var det mycket att ta in då?
Alltså jag gick rätt på väsentligheterna, och det är ju att det pågår en diskussion om hur mycket Jimmy Åkesson egentligen jobbar.
Mm.
Ebba Busch intervjuades i Svenska Dagbladet nyligen, och då plockade de upp något som hon har sagt i Kyrkans tidningspodd om att Jimmy Åkesson typ inte har arbetskapacitet för jobbet som statsminister.
Är det baserat på hans närvaro i riksdagen, eller?
Hon specificerade inte där och då, men vi kommer att komma till det. För den kritiken har ju också dykt upp. I den här artikeln så sa hon att Jimmy Åkesson i och för sig jobbar tungt i perioder, men hon sa också...
Jämför man våra kalendrar under den här mandatperioden till exempel, då jobbar han ju inte så mycket i relation till hur mycket jag eller många andra jobbar. Nej.
Kanske är work smart, not stupid.
Ja.
Man vet inte. Jag vet inte hur han jobbar. Men det finns ju vissa som kan få mycket mer gjort med mycket mindre tid än de som liksom work stupid, så att säga.
Tänker du på det och mig nu?
Nej, det gör jag inte.
Jag lägger ju många fler timmar än dig, och du kanske bara är supereffektiv.
Ja, just det. Eller, ja, man hör ju kvaliteten utåt också. Det är ju skillnader.
Ja.
Du lägger mer tid, helt enkelt.
Ingen skulle ana när de hör den här podden.
Alla anar.
Vad tror du att det har kommit för reaktioner på det här från SD-håll? Om du bara skulle gissa lite.
Nej, men positiva reaktioner, att man på något sätt uppmärksammar Jimmie Åkesson och... att han lyfter media på det här sättet.
Mm. De rösterna har inte hörts.
Nej, men det är en majoritet. Det är en högljudd minoritet som hörts.
Alltså allt det här kanske har sagts i det tysta. I Expressen då, som har snackat runt, så finns det känslor som ilska, irritation. Ebba må jobba mycket, men det finns ett påtagligt missnöje med hur lite hon får uträttat under mandatperioden, säger en källa. Obs då, SD-källa.
Just det.
Ja, det är inte någon som objektivt är inne här och värderar. Och källan tycker att det är illojalt och menar att Ebba Busch försöker plocka poäng på Jimmy Åkessons sjukskrivning. Mm-hmm. Han var ju sjukskriven där 2014. Ja, Tobias Andersson, du vet, Sverigedemokraten, han är också näringsutskottets ordförande, skriver på X. Alla som påstår att Jimmy inte jobbar har naturligtvis helt fel i sak. Du var ju inne då på att Jimmy Åkesson har fått kritik tidigare. Vill du bara liksom sätta den?
Det var väl att närvaron i riksdagen, va? Och att han leder den frånvarolistan, så att säga.
Precis, det handlar om voteringar i riksdagen. Ja. Förra året, 2025, så hade han 93% frånvaro. Källa, en minidokumentär som jag såg på SVT. Där fick ju också Jimmy Åkesson frågor om det här. Han tycker att det är orättvist att man håller på och bara zoomar in på den närvaron när han menar att de i partiet har valt att han ska vara tillgänglig alla dagar i veckan för att kunna resa runt i landet, i världen. Så säger han också så här.
Det är klart att ju äldre man blir och med den erfarenheten dessutom så inser man att alla bollar är inte lika viktiga. Utan det finns bollar som är viktiga på riktigt. Och de behöver man springa på.
Ja, han var inne på samma sak där. Work hard, not stupid.
Mm. Vad är den viktigaste bollen du springer på?
Pengabollen.
Ja, alltid. Det är liksom det som är motivationen nummer ett för dig.
Att hålla mig, det är det som håller mig vid liv.
Ja. Alla kronor som bara tickar in.
De ska in.
Ja. Och du är framgångsrik där.
Vad ska du, vad är din motivation då?
Det är ju att hjälpa människor att göra informerade och kloka val. Att tjäna demokratin.
Ja, då var de på plats då. Moa Wallin. Glad, Moa Wallin.
Nej, otrygg. Det var som mörk stämning här idag.
Varför då?
Jag vet inte. Inte alls muntert var mitt intryck.
Tvärtom. Jag är jätteglad. Sen har jag kanske pratat hål i huvudet på David. För att jag egentligen bara vill prata om Albanien. Men,
ja. Hon har varit i Albanien.
Just det.
Och det har alla fått reda på. Precis allting om Albanien.
Och jag brukar vara väldigt sparsmakad, för jag vet hur tråkigt det är att höra om andra människors resor.
Jag skojade bara, det var inte tråkigt att höra om den resan. Du gav mig mer smak. Jag kommer vilja åka till Albanien nu.
Ja, och då har jag ändå inte berättat om. Nej, när jag betalade 53 000 kronor för en lunch.
Nej, det var dyrt. Ja. Det var en dyr lunch.
Fruktansvärt.
Ingick dricka då?
Ja, två vinar ingick. Men det var väldigt, väldigt jobbigt när jag upptäckte det här 2 dagar senare och långt från den här restaurangen som låg ute på ett fält.
Vadå, på riktigt 53 000?
Fucking 53 000 kronor.
Svenska kronor.
Jajamän. Mm. Gick in i appen och förstod att något var mycket, mycket, mycket fel.
Ja, okej. Okay. Ändå någon slags privilegierat liv när man kan gå in, alltså att man märker det några dagar senare, så här, ja, 53 000 är borta från mitt konto.
Jag vet inte vad ni har för relation till ert konto, men jag är inte inne på daglig basis och tittar på hur mycket jag har på kontot.
Nej, nej.
Gör ni det?
Nej, det var inte riktigt det jag menade, utan just att det finns möjlighet att 53
000... Jag skulle inte kunna betala för 53 000.
Nej, just det. Nej,
men... Och sen fortsätta några dagar innan man råkar gå in på appen.
Det kunde jag, eftersom mitt sparkonto också är mitt lönekonto. Jag har liksom min buffert på samma ställe.
Smart.
Så jobbar jag.
Det är jättebra.
Det är bra när man är i Albanien.
Just det är bra när man är i Albanien, ja, precis. Eller när ens kort försvinner, eller bankkortsuppgifter.
Jag ska ändra lite på det nu.
Mm.
Men fick du tillbaka pengarna?
Till slut fick jag det. Men det var några fruktansvärda dagar eftersom jag ju kastade mig på telefonen till Handelsbanken och skrek i falsett, ni måste stoppa utbetalningen. Och de bara, tryckte du in pinnen eller? Jag bara, jajamän. Det gjorde jag. Och jag tittade inte på kvittot och jag kastade kvittot. Och då var de bara så här, då får du ta det med de albanska myndigheterna.
Det kommer jag nog inte göra. Eller hur kommer du göra då?
Nej, men jag kontaktade Arte, som han nu heter. Vi har blivit ganska nära, han som äger restaurangen.
Mm-hmm.
Och han var bara så här, vad Nej.
Det har inte hänt. Det här har inte hänt.
Det här låter helt orimligt.
Alltså.
Ja. Men sen jobbade Arte med mig. Artes bank jobbade med mig. Och Arte sa, vi löser det här. Pengarna kommer att komma tillbaka. Och dagarna gick.
Aha.
Och jag visste inte om Arte bara var en superschysst. Ni vet de här som skammar och bara invaggar någon i någon form av tillit och förtroende medan de bara drar ut på lurendrejeriet.
Mm.
Jag visste inte om jag befann mig där eller om Arte var någon att lita på.
Nej, okej. Och vad slutade det då?
3 dagar senare så hade det kommit in till och med 54 000 kronor.
Nej, men vad? Du blåste Arte. Arte borde höra sig till svenska myndigheter.
Jag lust på det här,
ja, just det.
Men inte mentalt.
Det finns ingen som har åkt till Albanien och kommit hem och blåst Albanien. Men det är Catherine.
Ja, eller jag ska nu bli valutaspekulant. Nej, jag ska säga att jag låg i fosterställning och sa till min man så här, nästa gång åker vi på ett all inclusive där man bara har ett sånt här litet band runt handen och inte hanterar pengar.
För du kan inte hantera betalkort.
Alltså jag är en dålig turist. Jag är alldeles för slarvig för att kanske resa runt på det där sättet.
Upplevde du också att det var en mörk, hotfull energi när du klev in i rummet, Lova Olsson?
Ja, kanske lite mörkare än vanligt.
Ja, men va? Va? Är det så ovant att Catherine är exalterad så att det blir liksom obehagligt?
Ja, det verkar som det.
Ja.
Jag började fundera på om jag hade sagt något i avsnittet som du var borta, om det var det. Och så kom jag att tänka på att jag sa till Sara Stenholm att när hon frågade på slutet hur det hade gått, att jag sa, jag tänkte inte ens på att Catherine var borta.
Nej.
Jag tänkte att det är det du har hört.
Ja.
Nej, jag ska bara kontra med att jag inte lyssnar på er när jag är i Albanien.
Nej, det är klart. Du är nog med att liksom ringa runt olika albanska myndigheter.
Ja, jag har en del administrativt att stå i när jag är ute och reser.
Och då vill man vara fokuserad och inte ha en podd i bakgrunden.
Och då har jag inte ens berättat om den uteblivna bilförsäkringen i Montenegro som var högst olaglig. Men det kan vi ta i nästa podd.
Ja, du har haft en jäkla resa i alla fall.
Ja, det har jag.
Det här är ju en inrikespolitisk podd. Så att vi får fortsätta snacket om dina semesterresor någon annan gång.
Mm. Jag hoppas att det blir en spin-off-podd.
Ja.
Din resepodd.
Ja,
verkligen. Och jag skulle kunna göra otroligt stressande reseprogram skulle jag kunna göra. Med mycket små draman att hantera i vardagen.
Du och Arte kanske? Har du sånt reseprogram? Mm. Veckans politiska ämne då? Ska vi bara försöka komma in på det?
Ja, regeringen har ju presenterat sin vårbudget i veckan. Och ett av förslagen där är att de som har svårt att bli gravida ska få fler gratis IVF-försök. Bland annat eftersom det föds. Bland annat.
Mm. Jag la in det, för det är inte enda skälet.
Okay.
Nej.
Bland annat eftersom,
märkte du det direkt?
Ja, jag känner ju rytmen att något har hänt. Bland annat eftersom det föds så himla få barn i Sverige.
Alltså hur länge har du studerat den här bobbanan? Och sen säger jag plötsligt så är det en högersväng där istället.
Ja, man skulle ju inte tro att jag inte kollar kvittot.
Nej, det skulle man absolut inte tro.
Sån komplex människa.
När du liksom sitter och kan rytmen i påan till veckans politiska ämne så pass att du liksom reagerar på ordet eftersom.
Ja, bland annat var det som hade kommit.
Ja, det var bland annat, ja. Det var det, ja. Ja, just det var det, förlåt.
Ja, men du, Lova, till saken.
Ja, till saken.
Berätta om det här förslaget.
Idag så erbjuder regionerna upp till 3 offentligt finansierade IVF-behandlingar. Om det behövs ytterligare försök efter det så får man betala själv. Och en sån behandling kostar ungefär 50 000 kronor. Längtan efter barn kan till sist bli en fråga om storleken på plånboken, konstaterar regeringen och Sverigedemokraterna som inte tycker att det är rimligt. Så i vårbudgeten avsätter Tidöpartierna 327 miljoner kronor så att barnlösa ska kunna få 6 kostnadsfria försök, alltså dubbelt så många som idag.
Ska du inte ha konstpass mellan 6 och kostnadsfria där ifall vi pratar barnlöshet?
Jo, det hade kanske varit snyggare, men nu har det passerat ju.
Mm, nu är det sent.
Nu är det för sent. Mm. Och fler ska få uppleva glädjen i att bilda familj är Tidöpartiernas förhoppning. Ofrivillig barnlöshet drabbar omkring 1 av 6 par. Och det här handlar än så länge om det första barnet, alltså inte syskonförsök. Och ett annat skäl till den här satsningen, det är just att det föds historiskt få barn i Sverige. Och förhoppningen är att fler IVF-försök kan bidra till en mer hållbar befolkningsutveckling, som det formuleras.
Mm. Men varför föds det så få barn i Sverige då? Ligger det på ditt bord, den frågeställningen?
Ja,
att du kan det?
Det ligger på mitt bord. Jag har försökt sätta mig in i den här frågan nu. Och det är faktiskt lite av en gåta varför det blir så få barn gjorda i Sverige. Än så länge finns inga säkra svar. Barnafödandet i Sverige, det har haft en nedåtgående trend sedan 2010. Och de sjunkande födelsetalen pekas ut som en av de mest betydande långsiktiga utmaningarna för svensk ekonomi och välfärd. Mm. Till exempel så krymper ju arbetskraften samtidigt som kostnaderna för äldreomsorg kvarstår och kanske till och med ökar. Mm. Krisen i befolkningsfrågan, som det kallas, det beskrivs som en tyst kris. Men redan nu har den börjat synas i kommunerna. Bara det senaste året så har 500 förskoleenheter runt om i landet stängts ner. Till stor del på grund av minskade barnkullar enligt SKR. 2024 då föddes 1,43 barn per kvinna, och det är den lägsta nivån sedan 1751 när mätningarna började. Och när Adolf Fredrik kröntes till kung, som socialminister Jakob Forssmed säger i ett klipp om det låga barnafödandet på Facebook.
Det är verkligen något som stämmer till eftertanke. Och vad ligger bakom den utvecklingen? Handlar det om ekonomi, bostadsmarknad, vård och omsorgen, hur den fungerar för människor och inte minst kvinnor? Är det psykisk hälsa respektive ohälsa? En mer pessimistisk syn på framtiden? Eller handlar det om sociala medier och hur de förändrar relationer? Eller de ständiga jämförelserna med det perfekta livet? Eller är det helt andra orsaker kring fertilitet? Eller är det alltihop? Det är frågeställningar för en av de viktigaste utredningar som vi har tillsatt i Sverige. Och det handlar just om en framtid med barn.
Och det finns många möjliga förklaringar som vi hör honom prata om här.
Kanske andra också än de han
ja,
tar upp.
Ja, exakt så. Den här utredningen ska just ta reda på varför barnafödandet minskar, och så ska de föreslå åtgärder för att stödja de som vill bilda familj.
Tänk om den här utredningen kommer fram till att jämställdhet är en av orsakerna och att de måste göra någonting åt det då.
Vad som helst kan komma fram. Det, ja. De har betonat regeringen.
Jag tänker ja. Just på grund av att kvinnor satsar väl mer och mer i nutid på karriär, och då kanske det är en anledning till att man kanske inte satsar. Ja,
absolut.
Jag har aldrig hört ett så genuint skratt.
Ja, men det skulle vara så roligt att de bara säger att det är jämställdhet och vi måste göra någonting åt det. Det hade ju varit tråkigt ja, för dem.
Man behöver inte alltid lyssna på utredarna.
Nej, det har de ju bevisat.
Exakt. En långsiktig känd trend, det är ju att man får barn senare i livet och att antalet barn per kvinna minskar. Men Sveriges fruktsamhet har historiskt följt konjunkturcykeln. Det vill säga, under ekonomiska uppgångar så föddes det fler barn och så föddes det färre under nedgångar. Men enligt en av rapporterna från den här utredningen så har fruktsamheten fortsatt att minska oberoende av konjunkturen. Det är ju en utmaning. Och det kan tyda på, skriver de i den här rapporten, förändrade normer och prioriteringar kring familjebildning som påverkar barnafödandet mer än ekonomiska förhållanden. Mm-hmm.
Men det är ju så här i massa andra länder också. Och där har de ju vidtagit olika åtgärder för att försöka uppmuntra människor att skaffa fler barn.
Ja, det här är verkligen inte unikt för Sverige. Och i flera europeiska länder så har den här frågan stått högt på dagordningen ganska länge. När Norges statsminister Erna Solberg höll sitt nyårstal 2019, då bad hon det norska folket att skaffa fler barn. Och det hon sa fick stor uppmärksamhet.
Norge tränger fler barn. Jag tror inte jag tränger att förklara hur det görs.
Hon säger ungefär, jag tror inte jag behöver förklara hur det går till. Det vill säga att göra barn.
Nej. Eller säger det som
tror,
behövs.
Ja, vad vet man? Nej. Alltså man vet
kanske
ingenting.
Det som är anledningen. Ja. Folk vet inte riktigt.
Nej. En rad länder har ju infört olika former av bidrag och skattelättnader för att få fart på barnafödandet. Men det verkar inte helt lätt att lyckas. Jag läste en artikel på Utrikesmagasinet som är Utrikespolitiska institutets nättidning från för några år sedan. Och där tas Sydkorea upp som exempel. Där har politikerna under flera årtionden med olika åtgärder för en massa miljarder kronor försökt få bukt med de sjunkande födelsetalen men inte lyckats vända utvecklingen. Men det finns ett exempel och det är Ungern. Där ökade barnafödandet efter att Viktor Orbán-regeringen i flera omgångar har infört omfattande stödprogram till mödrar framför allt. Alltså generösa regler för att det ska födas fler ungerska barn. Enligt Anders Blomqvist, han är lektor i historia och Ungernkännare, så har landet de senaste åren spenderat uppemot 3% av sin BNP, sin bruttonationalprodukt, på stöd till barnfamiljer. Det är ju väldigt mycket. Kvinnor som har minst 3 barn behöver till exempel inte betala någon inkomstskatt resten av livet. Barnfamiljer kan få bidrag till att köpa en bil, men bara om den har minst 7 säten, det vill säga plats för en stor familj. Och man kan också få bidrag för att köpa en bostad. Det är några av de exempel som Anders Blomqvist lyfter fram.
Alltså jag hade fått så mycket pengar om jag hade bott i Ungern.
Ja, jag tänkte på det. Ingen inkomstskatt alls.
Nej.
Så Ungern är liksom någon slags föregångsland då?
Det vet jag inte om man kan...
I den här frågan?
I den här frågan så konstaterar man ju att de åtgärder de har vidtagit har påverkat födelsetalen. Till skillnad från det många andra länder har gjort.
Kan det bli något liknande i Sverige då?
Det här blir en fråga för nästa mandatperiod. Och vi vet inte vad utredningen kommer att föreslå. Och vi vet inte heller hur nästa regering, hur den nu ser ut, kommer att agera. Men när utredningen presenterades så sa ju socialminister Jakob Forssmed att regeringen redan har vidtagit ett antal åtgärder för att få samhället mer familjevänligt. En mer flexibel föräldraförsäkring. Nu kan ju mormor eller farfar eller annan närstående vara föräldraledig till exempel. Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. En rekommendation som den här utredningen redan har kommit med är att Sverige bör dra lärdom från andra länder och redan nu försöka bryta den här trenden. Men, skriver de också, åtgärder som utökade barnbidrag, förlängd föräldraledighet till exempel, det har haft en positiv men ganska begränsad effekt på befolkningsutvecklingen i stort, alltså i de länder som har gjort det. Bedömningen är att det sannolikt kommer att krävas mer kraftfulla åtgärder för att lyckas öka den summerade fruktsamheten.
Men det har ju varit kris i befolkningsfrågan i Sverige förr.
Ja, i spåren av den ekonomiska depressionen på 30-talet, då minskar ju barnafödandet dramatiskt, bland annat i Sverige. Och 1934 så kom ju Gunnar och Alva Myrdal med boken Kris i befolkningsfrågan. Man brukar säga att det blev grunden till den svenska familjepolitiken med utbyggd barnomsorg, med förbättrad mödravård, med barnbidrag, aktiv bostadspolitik. Enligt makarna så krävdes det då drastiska reformer för att vända utvecklingen. Nu är ju mycket av det här redan infört.
Just det.
Så att jag vet inte hur de
nya
tänker
tider,
gå vidare.
Nya tider kräver nya lösningar kanske.
Exakt så skulle man kunna formulera det. Nya tider kräver nya lösningar.
Oj,
det är det.
Borde stå på något mynt. Typ.
Ja.
Varför inte du med i den här utredningen?
Jag vet
så
inte.
Många förslag.
Ja, för det är ju lite så kändisar med i den här utredningen.
Är det?
Ja. Eller kändisar. Anna Björklund är ju med. Hon har väl 4 barn tror jag är med. Per Rosenkrantz är med. En moderat... Ja, nu jobbar han på PR-byrå tror jag, men han är med som expert.
Att jag ska sitta där runt något konferensbord med fötterna på bordet och käka något päron och liksom så knappt tuggat ur och skrika ut så här. Har ni kollat på hur jämställdheten påverkar det?
Ja.
Har alltså, du får säkert ett bra arvode.
Du tror det?
Ja.
Ja, okej.
Men vi skulle kunna ta bonusinfo här. För det här finns så otroligt mycket på det här temat.
Ja, okej. Det ligger inne redan. Lovas bonusinformation.
För det finns kommuner som faktiskt har agerat.
Yeah.
Svenska kommuner. Vi kan gå tillbaka till 2023. Då lanserade Sollefteå en mycket uppmärksammad kampanj. En kärleksvecka. Älska mera, vi behöver bli flera, hette den.
Bars.
Avsikten var att peka på problemet med låga födelsetal. Och Ska vi klara av välfärden framöver så behöver vi helt enkelt bli flera, som Sollefteå kommuns kommunstrateg Majed Safai sa. Mm. Kommunen de anordnade på Alla hjärtans dag en myskväll på badhuset. Och det var tända ljus och musik, och de ordnade bio med romantisk film.
Vadå, att man får ligga i badhuset?
Nej, det tror jag inte var tanken, men man skulle komma dit på Alla hjärtans dag.
Komma i stämning?
Komma i stämning skulle man göra.
Jaha, och sen, ja, okej.
Okay. Ta med sen, sig den stämningen till någon annan plats kanske.
Ja, okej. Okay. Lämna badhuset när det börjar hetta till.
Alltså jag bara gissar från min lilla kant. Mm.
Och i den här kampanjen som ju fick otroligt stor medial uppmärksamhet, mm, så fanns det en låt med ett kultband som heter Nylands Järn. Nyland är ju alltså Kramfors kommun, men jag måste betona att jag känner ingen av de här personerna i det här bandet. Det är ett oerhört känt band skulle jag säga. Mm. Och de är ganska rakt på sak när de sjunger.
Matematiken, den är hyfsat enkel. Det måste födas fler än det dör, helt enkelt. Och för att lösa det finns en underbar.
Som fick en att kanske gå igång, eller?
Det är
olika, vilket, från person till person kanske.
Ja, men vilket specialdesignat helvete. Alltså att vara på kommunala badhus myskvällen och höra det här. Mm. Jag kan faktiskt inte tänka mig något värre. Jag är glad att jag redan har barn. För att nu blir det inga fler.
Nej, men det, alltså, jag tycker att det är så här. Man vet ju hur man ska hantera politiken för att folk ska anpassa sig. Det som man vill att folk ska sluta med gör man svindyrt. Jag vet inte.
Precis, man måste ha amerikanska taxor på barnomsorgen. Nej, det var tvärtom nu. Ja, nej.
Hallå där.
Jag ska åka till Albanien inom kort.
Ja, just det. Ja, men, nej, men jag tänker mer att man ska kanske så här, plocka ut spiralen kampanj eller stick hål på kondomer utan att folk vet om det. Bus, sådana saker.
Ja. Alltså lite fler ofrivilliga graviditeter, tänker du?
Ja, men ofrivillig och ofrivillig.
Ja. Jag tänker,
en graviditet är en graviditet.
Absolut, men om man har tagit hål på
någons
kondom.
Också t-shirt-tryck på den. Ofrivillig och ofrivillig. En graviditet är en graviditet. Där har du en kampanj. Det är väl ändå... Ja.
Väntar vi bara på din låt.
Och nu direkt över till Moas spaning.
Ja, jag ska fortsätta på det som du pratade om, Katrin.
Alltså, du ska fördjupa lite nu.
Precis, det är ju drama kring hur mycket eller lite Jimmy Åkesson egentligen jobbar. Han är den partiledare som har högst frånvaro i riksdagen. Han dyker oftare än sina partikollegor upp i tv på länk hemifrån Sölvesborg istället för på plats i studion och så vidare. Min andra agendasättande podd, Konsulterna, gjorde faktiskt ett avsnitt om det här för några veckor sedan som man kan lyssna på om man vill. Men det har då liksom funnits en bild av att Jimmy aldrig skulle orka jobba som statsminister eller vara statsråd överhuvudtaget. Det är för mycket att göra, för många ställen att åka till, för många tidiga morgnar. Jag såg på SVT-dokumentären med titeln som antyder just det, att Jimmy inte orkar vara minister. Den heter Jimmy Åkesson, pallar du trycket? Han är inte supernöjd med den bilden av sig själv som man kan höra i dokumentären.
Det känns som du blir lite irriterad av frågan.
Ja, men jag köper inte debatt, alltså utgångspunkten i den diskussionen, för att det stämmer helt enkelt inte. Det är klart att jag tar tillfället i så hög grad som möjligt att tillbringa tid där jag trivs allra bäst och med dem jag trivs allra bäst med. Det är ju inget konstigt, men att det på något sätt skulle påverka huruvida jag skulle kunna vara minister eller inte, det är helt enkelt inte sant.
Men den här bilden har ju funnits där ett tag. Elaka tungor i andra tider partier har viskat det här till mig några gånger.
Innan Ebba Busch gick ut här i Svenska Dagbladet.
Mm, att han helst vill vara hemma i Solvesborg. Att han är lat helt enkelt, är väl det de har sagt om honom. Och precis som du säger, på sistone så har Ebba Busch gjort någon slags poddturné där hon berättar om just det här, att Jimmy Åkessons arbetskapacitet enligt henne är sådär. Mm-hmm. Först i kyrkans podd, Vox Populi, där hon har en lång harang om allt som hon gör som statsråd. Hon har utvecklingssamtal, hon sätter löner, hon går upp i stabsläge även om det är julafton och så vidare. Och sen så fortsätter hon.
Det finns många som är skickliga politiker som kanske inte är så lämpade för att göra den sortens arbete.
Det vore jättekul om du namedroppade några här nu.
Ja, och då har jag faktiskt en annan lista här som jag ska visa. Där är det klasskillnad på Ulf Kristersson och Jimmy också. Också i arbetskapacitet, vad man är beredd att lägga in, så har jag sagt det.
Jag tycker det är kul att programledaren skämtar om att hon ska nämna namn. Och hon bara så absolut, Jimmy Åkesson,
ja.
Jättedålig arbetskapacitet.
Oavsett vad man tycker om Jimmy Åkesson så är det väl... Det känns inte som att det är den bilden folk har av honom. Folk kan ju ha mycket, mycket åsikter kring honom och hans politik. Men att han inte skulle palla trycket är väl inte kanske någonting som man har intrycket av.
Alltså det som talar emot är ju att han ändå har varit partiledare i 21 år. Alltså
och för just Sverigedemokraterna som ändå har varit ett parti som alla andra vill ta avstånd ifrån. Och liksom,
Men det är väl hans gamla utbrändhetsdiagnos?
Ja, jag förstår.
Utbrändhets, det heter verkligen inte längre, känns det som. Nåväl, sen så fortsatte Ebba Busch.
Som dagis, eller vadå?
Ja, exakt. Hon fortsatte också.
Vad heter det nu då?
Utmattningsdepression, va? Eller?
Utmattningspedagog.
Eller så, det kanske inte heter det heller längre.
Ska vi ta en googling på det här?
Krävdes en googling?
Kanske att det heter utmattningssyndrom numera.
Mm-hmm.
Och sen hakade Magdalena Andersson på.
Han kommer att behöva vara på kontoret oftare än vad han är idag. Man ser honom inte så ofta i riksdagen. Han behöver nog medarbetare runt omkring sig som kan stötta mycket.
Det känns ändå lite som att det här har krupit under skinnet på Jimmy Åkesson. Jag har noterat att han på sistone har ansträngt sig mycket mer för att visa att han faktiskt jobbar. Tonen på hans Facebook-sida har förändrats ganska mycket. Det kommer väldigt mycket bilder plötsligt på olika grejer som han är ute på. Och i bildtexterna så återkommer fraser om att han har haft en hektisk dag och att det blir en hel del resande för honom. Och ganska mycket av de här hektiska dagarna och hela delen resande verkar ju dessutom gå ut på att motbevisa alla som säger att han inte jobbar. Han har ju genomfört motsatsen till Ebbas poddturné kan man säga, här i kvartals fredagsintervju.
Alltså jag jobbar hela tiden.
Och han har börjat skriva ner exakt hur många nätter han sover hemma i sin egen säng. För att ha med som något slags bevis då när varje gång han får frågor av journalister om huruvida han jobbar för lite eller inte.
I år, nu befinner vi oss i början på mars här. Jag tror att jag har 7 nätter i min egen säng hittills i år.
Så att den här bilden av att jag är mycket i Sölvesborg, ja, säg det till min fru. Jag tror inte att hon håller med faktiskt. Vi räknade häromdagen, nu har jag i och för sig varit hemma ett par nätter den här helgen också, men fram till förra veckan så hade jag tillbringat 9 nätter det här året i min egen säng hemma i Sölvesborg.
Men säg till min fru att jag tillbringar mycket tid i Sölvesborg. Jag var med i någon podd i Svenska Dagbladet här för ett par veckor sedan och då hade jag räknat ut att jag hade varit hemma totalt 9 nätter i min egen säng sedan årsskiftet.
Alltså mycket av de här hektiska dagarna verkar gå till att framställa någon slags... Ja, men han gör ju en tidrapport.
Mm. Kommer det här bli ännu mera av en grej? Eftersom det är väl så att de är som blodhundar, resten av politikerna, ifall de är ute efter liksom så göra ner någon annan. Att det här kommer vara bli ännu mer av en grej. Stående kommentar i olika debatter.
Mm. Alltså kanske framförallt oppositionen då.
Ja, absolut.
Att han får sådana gliringar.
Ja.
Kul att du är på plats.
just det, sådana saker.
Ja.
Men det måste ju vara tråkigare för dem nu när Jimmy Åkesson inte är en statsministerkandidat på samma sätt. Alltså när de ju ändå har sagt att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat.
Så nu vill de hävda liksom att han klarat dess ministerpostpressen.
Mm, precis.
Istället för statsministerpostpressen.
Exakt. Och jag tror också att vi kommer få se mer av Jimmy som försöker motbevisa kritikerna. Ungefär så här.
Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Varmt välkommen till SNS.
Tack så mycket.
Det är onsdagen 11 mars. Innan vi kör igång, lite kort, hur började din dag?
Jag var i riksdagen 06.50.
Alltså, han kommer bli som en sån kill-influencer på Instagram som berättar om att de går upp 02.30 för att liksom gymma, käka frukost, arbeta 3 timmar, gå ut och simma, göra armhävningar, väcka barnen och allting sånt där innan de går till jobbet.
Exakt. Så kommer valrörelsen bli.
Men det lite ovanliga här, det är ju ändå att det är Ebba Busch som är så tydlig med sin kritik. Det är ju mindre oväntat att Magdalena Andersson lyfter upp de här sakerna.
Ja, varför gör Ebba Busch så här nu?
Vet du en sak? Jag vet inte.
Nej, men vad tror du om du får spåna fritt?
Nej, jag kan inte, men jag undrar.
Just det.
Är hon inte lite sur över överenskommelserna mellan dels Moderaterna och SD och även Liberalerna? Ja,
det är något sånt där som ligger och gnager kanske.
Mm, skulle jag tro.
Förstår. Du, ja, det var väl en jättebra spaning.
Ja, det var det väl.
Ja, det tycker jag. Jag tycker vi går vidare till veckans fråga, Katrin.
Jag är redo. Det står så här. Hej, hej bästa podden. Jag har blivit så inspirerad av er podd och känner att jag vill engagera mig politiskt. Det känns som att det behövs fler unga, om 25 räknas som ungt, inom politiken. Därför undrar jag om det är möjligt att göra politisk karriär trots att en inte varit med i något ungdomsförbund sedan barnsben. Finns något exempel på politiker som har blivit politiker senare i sin karriär som har blivit framgångsrika politiker? Ett stort tack för en grym podd och en särskild hyllning till Shukran som gör ett fantastiskt jobb varje vecka.
Ja, det gör de faktiskt. Sen fick vi ju bevisat det här för någon vecka sedan att hon inte ens här varje vecka. Men.
Ja, men idag är hon ändå på plats.
Idag är hon faktiskt här. Ja. Kul att se dig, Shukran.
Ja.
Podden Simi Åkesson.
Det är såna här kommentarer som han kommer få höra nu under 2026, under valåret. Kul att du ändå tog dig hit.
Ja.
Jimmy Åkesson är på plats i studion. Var skönt att inte du är på länk. Då kommer du höra.
Bara jag har kunnat kliva upp idag.
Ja.
Det var Anna i Umeå som skrev, inom parentes, Bästerbotten.
Korrekt. Och det här var en bra fråga, tycker jag. Rolig fråga. Hon har ju rätt...
Det var ju bara för att det var den bästa.
Du tror att då får man en frifill in, liksom.
Ja, det var det. Ja. Det var en fantastisk fråga. Rolig fråga. Jättebra fråga.
Men hon har ju helt rätt i sin spaning.
Ja.
Många toppolitiker har ju en bakgrund i sitt ungdomsförbund. Statsminister Ulf Kristersson, han bildade ju en MSU-förening, Moderat skolungdom, när han gick i gymnasiet i Eskilstuna. Han har varit MUF-ordförande. Simona Mohamsson har en karriär som vice ordförande i LUF bakom sig. Nooshi Dadgostar har varit vice ordförande i Ung Vänster.
Mm.
Men det går faktiskt att göra politisk karriär utan att passera ungdomsförbundet. Så Anna har faktiskt chansen. Vi kan ta två exempel. Socialdemokraten Anna Karen Säterberg, hon var 35 år och bartender hemma i Åre när hon engagerade sig politiskt. Skälet till det var att hon blev så irriterad över att allmännyttan skulle säljas ut, har hon sagt. Och i valet 2002 så kryssades hon in i kommunfullmäktige i Åre. En orsak till kryssen tror jag att många kände mig genom krogjobbet, har hon berättat för Hotellrevyn. Sen blev hon ju riksdagsledamot, landsbygdsminister i Magdalena Anderssons regering, och förra året så valdes hon in i Socialdemokraternas innersta krets, det verkställande utskottet. Även moderaten Elisabeth Svantesson, som ju är finansminister och vicepartiledare, hon blev politiskt engagerad som vuxen. Hon var 28 år och småbarnsmamma och kände att hon hade en massa åsikter. Hon var faktiskt med i Kristdemokraterna några månader, men kände att det var för mycket frikyrka, har hon sagt till DI Weekend. Och hon bytte parti ganska snabbt. I Moderaterna kände jag mig hemma från första dagen, har hon sagt. 2006 så valdes Elisabeth Svantesson in i riksdagen. Och i den här intervjun i DI Weekend så berättar hon att de då var 70 nya ledamöter i Moderaterna det året. Då märkte man ganska snabbt att alla känner varann sedan 1980- eller 90-talets MUF och har lärt sig debattera och så. De nätverken och erfarenheterna hade inte jag. Men, fortsätter hon, det har ju gått bra ändå.
Det rullade på ändå, ja.
Ja.
Så Anna, vad ska hon göra då?
Hon ska nog bara gå med i ett parti.
Jaså, ja. Och sen då?
Sen får man börja där.
Okej.
Ja, man får gå den vägen och klättra.
Ja.
Och
man ska inte hitta en hjärtefråga på något sätt och försöka göra sig ett namn genom den.
Nej, jag tänker så här, att det är lättare att börja ett mindre parti.
Mm-hmm.
För där behöver de nog mer folk.
Strunta i ifall de står för det du tycker.
Ja.
Bara så här, ta ett litet parti helt enkelt.
Om man vill göra snabb karriär.
Precis.
Hon är kvinna, så då kan ju också Sverigedemokraterna vara ett hett tips.
Ja. Just det. Även om det är större parti, ja. Ja,
ja. Ja, okej. Okay. Ja, men Anna då, kan hon förvänta sig liksom ytterligare merch då i och med att hon är från Västerbotten?
Det hade hon kunnat göra om vi hade haft mer merch. Vi har ju inte det.
Vadå, är det slut på tygkassarna?
Nej, 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 men om hon ska få ytterligare. Aha. Merch.
Vadå, har vi bara en grej kvar?
Ja, ja. Har du inte förstått det förrän nu?
Nej, vad är det då?
Det är tygkassarna.
Man har ju en tygkasse kvar.
Nej, men ska man ha två menar av samma sort? Jag tänker att man ska ha olika, man ska också få en t-shirt.
Ja, men nu har vi inte det. Nej. Så det blir en på varje axel kanske.
Ja, det, i och för sig. Det kan man ha.
Vi får se.
Jag, jag förstår inte hur du kan ha så mycket information om vårt lagersaldo.
Nej, just det.
Jag har aldrig satt mig in i det.
Nej, men det handlar vad man lägger tid på bara.
Just det. Hon gör ju inventeringar varje vecka.
Ja, ja.
Inför varje program. Ja, ha koll på det där. Anna är nog jättenöjd med svaret.
Mm, hoppas.
Och sen så får du väl höra av dig och berätta om din politiska karriär här framöver, Anna. Och alla andra kan väl också höra av sig ifall de har någon fråga till oss.
De mejlar druidsimmerman@sr.se.
Tycker jag att de gör rätt i så fall.
Du, det är partiledardebatt 6 maj.
Debatt?
Ja, man säger så i Albanien.
Ja, jag förstår. Mm. Det albanska uttalet.
Om jag bryter lite, ska jag få skit för det?
Nej,
då, eller?
Det tycker jag inte. Jag tycker att du har rätt i det här samhället ändå och ska få jobb på lika samma premisser och inte bli bortsållad för
och
det.
Och pratar väl ändå ganska bra svenska efter mina 2 veckor i Albanien.
Ja, ja, absolut. Mm. Sen att du liksom anammar ordet, alltså det nya lånordet från albanskan är partiledardebatt.
Precis. Mm. Men eftersom du pratar... Vi ska väl inte leda den?
Nej, du ska svara nej. Jaha. Eller så ska du säga vad vi ska göra. Ska vi leda den?
Nej, det ska vi inte.
Nähä. Vad ska vi göra då?
Nej, men vi ska rama in debatten.
Ah.
Först kör vi en liten introduktion.
Ja.
Sen kommer partiledarna och ett språkrör.
Alla?
Alla 8 partier är representerade. Såklart.
Ah.
Det är valår.
Just det. Inte bara våra favoritpartier.
Nej.
Nej.
Och sen efter, då snackar vi om debatten. Moa och Lova har olika spaningar.
Oj då, det ska bli väldigt intressant. Och det här, det är när då?
6 maj i Radiohuset. Det här kallas för fördrink med partiledarna.
Vadå, alkoholhaltig?
Jag kan inte tänka mig det. Nej, eftersom det vi är i Sveriges Radiohuset.
Det är lite vatten i en pappmugg med partiledarna, borde den heta istället.
Det är inte lika svungigt. Nej. Men man kan vara publik.
Asså, finns det hur många biljetter som helst då, eller?
Tyvärr inte.
Nej, det är begränsat.
Utan det är begränsat.
Aha, till något slags antal, eller?
Ja. Men vi säger inte hur många, utan är man angelägen, då hör man av sig. De släpps den 27 april i appen Sveriges Radio.
Alltså, är det där de är? Mm. Ja, då får man väl rusa då, innan det här antalet då, som vi inte känner till tar slut.
Det är bäst.
Det är bäst att göra så.
Mm. Ja. Det är fokus också på förstagångsväljare och deras viktigaste frågor.
Så vi vill ha dit unga människor? Eller är det gamla människor som ska gå dit och lyssna på? Vad,
som är intresserade av förstagångsväljarnas viktigaste frågor. De är också välkomna.
Ja, vad kul då. Jättebra. Tack så mycket Moa och Lova för att ni kom. Ja, och satt kvar och lyssnade på den här grejen.
Ja, verkligen. Ja.
Tyckte ni att vi sålde det, eller?
Ja.
Det
kommer bli fullsatt. Vi har inte gått ut med antalet, så att vi bestämmer ju själva när det är fullsatt.
Ja, verkligen. Alltså, jag tänker inte berätta något mer om Albanien, fast jag vet att du vill höra fler grejer. Men...
Ponera att jag vill höra en till grej. Och vad skulle du ha berättat för mig då?
Jag tror att du är väldigt intresserad av att det kostar 500 fucking spänn om dygnet att parkera i Tirana. Men jag träffade en kille i mjukisbyxor och lyckades fixa så att de låste in vår svarta Mersa utan AC och trött motor på något konstigt område. Jaha. För bara 100 spänn per dygn.
Oj.
Det var väldigt osäkert om vi någonsin skulle få ut den igen.
Gjorde du
eftersom
så?
Jag inte tog något namn eller nummer på den här personen, utan jag lät bara låsa in bilen på en informell parkering.
Var det här före eller efter 53 000 kronors fadäsen?
Ja, det var både före och efter. För det här gjorde vi upprepade gånger. Vi hittade ett bra samarbete, jag och den här killen utan namn. Men Henrik hade lite synpunkter på att det var lite kanske järvt.
Det var lite järvt.
Ja, att vi inte visste om bilen skulle vara kvar. Nej. Eller om vi skulle kunna accessa bilen igen.
Det är modigt att resa med dig.
Ja.
Men du har klarat det än så länge i alla fall.
Alltså vet du, det är det som är min slutsats. Ja. De allra flesta människor är bra.
Ja, det är så en Timbuktu säger, eller hur?
Ja, kanske det.
Det löser sig. Du, podden spelades in den 15 april 2026.
Och det var Shokran Kavak som var vår superproducent.
Ja.